السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بتكر الله عز وجل فدنا möjlighet vi har att idag träffas för att studera ett mycket viktigt ämne. Vi tackar Allah Azza wa Jal för alla gåvor vi har fått. Varav den största gåvan som ni vet är att Allah Azza wa Jal vägleder en människa till al-Islam. Och att vi kan träffas på det här sättet för att tillsammans studera vår religion och studera ett mycket viktigt och aktuellt ämne är en mycket stor gåva från Allah Azza wa Jal. Så vi tackar honom och prisar honom. Och så vill vi också tacka alla de som har varit med och anordnat det här seminariet. Och vi vill också tacka er som har kommit hit och tagit av er tid. Och vi vill tacka våra föreläsare som är här idag för att prata om det här ämnet. Som ni vet så står vi inför månaden Ramadan. Den bästa månaden på året. Den månaden då Koranen sändes ner. En mycket speciell tid på året. Och vi ber Allah Azza wa Jal att vi ska få leva till Ramadan. Att vi ska få fasta i månaden Ramadan och stå upp i dess nätter. Och att Allah Azza wa Jal ska acceptera det från oss. För som ni vet så finns det en möjlighet att bli av med alla synder. För den som fastar korrekt och står upp och ber korrekt under natten. Vilket vi kommer titta på idag inshallah. Ramadan är också förändringens tid. En tid då vi byter våra vanor och ändrar våra vanor och bryter vanor. Och Ramadan har ett större mål än att bara känna hur det är att vara hungrig och törstig. Vilket vi kommer titta på mer idag. Ramadan är en skola för oss. Där vi lär oss att ändra våra vanor. Som ni vet så ändrar vi ju våra vanor vad gäller hur vi äter och dricker i Ramadan, eller hur? Kanske det mest uppenbara man tänker på i Ramadan är att man fastar. Så vi ändrar våra vanor vad gäller mat och dryck. Men det är inte allt. Vi ändrar också våra vanor vad gäller saker och ting i vår religion. Och alla som någon gång har försökt att ändra sina vanor vet att det inte alltid är lätt. Någon kanske har försökt ändra sina vanor vad gäller träning eller diet eller studier eller arbete. Sitt sätt att vara, sitt sätt att tänka, sitt sätt att prata. Att ändra sina vanor är inte alltid någonting lätt. Men i Ramadan så ändrar vi mycket av våra vanor. Och inte bara vad gäller hur vi äter och dricker. Vi ändrar också sättet vi talar på. Och vad vi säger. Vad vi tittar på. Vad vi lyssnar på. Vi ändrar våra rutiner vad gäller våran bön. Man kanske känner under året att man ibland slarvar lite grann med tiderna. Eller inte ber i dess tidiga tid. Eller inte ber i moskén. I Ramadan så vet vi alla att man ändrar sina vanor och rutiner. Man blir mer noga vad gäller bönen. Hur man ber. Många tänker, ska jag vara hungrig och törstig under dagarna och sen slösa bort min belöning på att inte be. Så man ber ordentligt. Man ändrar sina vanor. Så Ramadan är en skola för oss där vi ändrar våra vanor, vilket vi kommer titta på. Vi kommer att ta upp fler viktiga frågeställningar idag, inshallah. Vi kommer titta på bland annat vad det är som bryter våran fasta. Och vad händer om man hamnar i någonting som bryter ens fasta? Vilka är det som får bryta sin fasta? Vad är det man ska göra och tänka på under sin fasta? Är det några speciella egenskaper man bör tänka på? Någonting man bör låta bli? Vi kommer också titta på vilken otrolig belöning det finns i att fasta. Och vi kommer att dela upp seminariet i två delar. Vi kommer bryta mitt i för paus där vi också ber dhuhrbönen. Och jag kommer att be våra kära föreläsare att så gott det går, svara kortfattat på de frågeställningarna vi tar upp. Och till min hjälp idag så har jag mina bröder och kollegor som ni känner till. Vår broder Abdul Wadud, som de flesta av er känner till. Som studerade samtidigt som mig när vi var i Medina på det islamiska universitetet. Vår broder Abdallah Abu Daud, som har studerat och fortsätter att studera vid det islamiska universitetet i El-Medina. Och vi har idag också vår gäst ifrån Jönköping, vår broder Imran, som studerade samtidigt som vår broder Abdallah nere i Medina och som nu är tillbaks i Sverige sedan en tid tillbaks och försöker att bygga upp en da'wa nere i Jönköping. Och vi ber Allah Azza wa Jal att han välsignar våra föreläsare och bröder. Och jag vänder mig till vår broder Abdul Wadud med den första frågeställningen. Vi vet att Ramadan är en speciell tid. Så vi ber vår broder Abdul Wadud nämna lite grann ifrån Koranen och profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna vad gäller Ramadans dygder. Wa jazahullahu khaira. Falyatafaddal.
Jazakallahu khaira. Barakallahu fik. Akhuna Yusuf. Adam Sahran. Månaden Ramadan är en väldigt speciell månad. Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat allting. Den som har skapat tiden. Och han valde ut vissa tider att vara bättre än andra tider. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Som Allah säger att han väljer. Han har skapat allting och han särskiljer vissa saker. Och han valde månaden Ramadan att vara en välsignad månad. Så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: Shahru Ramadan, atakum shahru Ramadan, shahru Mubarak. Att månaden Ramadan har kommit, den välsignade månaden. Den är välsignad på många sätt. Där finner vi att muslimerna vänder sig till Allah Azza wa Jal. De avhåller sig mer från synder. Allah subhanahu wa ta'ala förlåter sina tjänare i denna månad. Och belöningarna mångdubblas i denna månad. Och Allah räddar sina tjänare från elden i denna månad som vi kommer att nämna. Så Ramadan är en välsignad månad. Och Allah Azza wa Jal har gett oss dessa säsonger av dyrkan för att vi ska kämpa ännu hårdare och ännu mera för att finna Allahs rahma och förlåtelse i dessa tidpunkter. Och det som vår broder Josef sa, det ska vara en skola för oss där vi i Ramadan blir bättre muslimer än vad vi var innan och lämnar denna månad och går vidare till en högre nivå i våran iman. Vi ska nämna två eller tre hadith bara som tar upp dygden av denna månad. Den första hadithen är en hadith som finns i Tirmidhi. En väldigt fin hadith som berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu. Det så säger profeten sallallahu alaihi wasallam: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت شياطين مردة الجن. Om det är den första natten i Ramadan så kedjar Allah fast de upproriska stora shayatin. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. Och dörrarna till elden kommer att stängas. Ingen av dem kommer att öppnas. وفتحت أبواب الجنة فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَاب. Och dörrarna till Jannah kommer att öppnas. Ingen av dem kommer att stängas. وَيُنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِ الْخَيْرِ أَقْبِلْ. Och en utropare ropar ut: du som söker gott, passa på. وَيَا بَاغِ الشَّرْ أَقْصِرْ. Och du som vill göra ont, låt bli. Stanna upp. Och så sa profeten alayhi salatu wassalam: وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Och Allah har ett folk, eller folk, som han kommer att rädda från elden. Och detta är varje kväll. En mycket, mycket fin hadith som omfattar många belöningar och dygder och förträffligheter av denna välsignade månad. Det första är att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam nämnde att om det är den första natten i Ramadan så kommer Allah Azza wa Jal att kedja fast de upproriska jinnerna. De stora shayatin kommer att kedjas fast i denna månad. Och det här betyder att de troende kommer att ha lättare att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. För vi har ju saker som distraherar oss från att dyrka Allah Azza wa Jal. Och från dessa saker som distraherar människan är ju shaitan och hans soldater. Och shaitan och hans soldater är ju av olika nivåer. Vissa är värre än andra. Och här nämner de lärda att det är de stora shayatin som kedjas fast. Så att, vad händer? Det blir mindre wiswas i Ramadan. Mindre onda viskningar som säger åt er att synda. Så att du har yani, mera potential att göra goda gärningar. Och därför finner vi också att många människor vänder sig tillbaka till Allah i Ramadan. Hur många människor har inte blivit praktiserande i Ramadan? Hur många människor har inte konverterat till islam just i Ramadan? Så på grund av detta ska man också ta vara på detta tillfälle. Och passa på att kalla folk till islam. Passa på att kalla muslimer som kanske har halkat, som kanske är svaga i sin iman, tillbaka till islam just i Ramadan. För då finns det mindre än saker som distraherar människan från den rätta vägen. Och sen vad händer? Allah subhanahu wa ta'ala stänger dörrarna till helvetet och öppnar dörrarna till paradiset. Och det betyder att yani, dörrarna till gott är öppna. De goda gärningarna är så otroligt många. Och inshallah de accepteras av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sedan så ropar en utropare ut att du som vill göra gott, passa på, aqbil. Och du som vill göra synd eller ondska, låt bli. Stanna upp. Yani nu, ja Abdallah, har du chansen. Den här månaden har du chansen att vända dig till Allah. Och du har chansen att sluta upp att göra dåliga gärningar. För subhanallah, om vi har alla dessa förträffligheter, vad har man för ursäkt att synda? Yani nu är det verkligen chansen att passa på att sluta upp med sina dåliga vanor. Och att vända sig uppriktigt till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa profeten a.s. kanske den högsta dygden av alla. Att Allah har folk som han räddar från elden varenda natt. Varenda dag i Ramadan, under dessa 29 eller 30 nätter. Så kommer Allah azawajal att rädda folk från helvetet. Folk kommer att skonas från att straffas i elden. Yani just den här kvällen kanske Allah bestämmer att du är den som kommer att skonas från elden. För att du fastade bra den dagen. Du gjorde Allah subhanahu wa ta'ala nöjd just den här dagen. Och du fick Allahs förlåtelse denna dag. Och Allah skriver att du räddas från elden denna dag. Är det inte en väldigt stor dygd som man ska sträva efter? Och hur många chanser har vi på oss att försöka uppnå detta? 30 nätter. Eller hur? Eller 29 nätter. Att bli från dessa som räddas från elden. Och få gå in i paradiset. Och det lades också till i en annan narrering av samma hadith. وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابًا. Att varje muslimsk man eller kvinna har en accepterad dua varenda dag och natt i Ramadan. MashaAllah. Så Ramadan är också en månad där ens dua accepteras. När man är fastande så ska man passa på att göra mycket, mycket dua. En annan dygd med Ramadan är att Ramadan är en månad av förlåtelse. شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ. En månad där Allah subhanahu wa ta'ala förlåter otroligt många muslimer. Och det här bevisas i hadithen som finns i Bukhari och i Muslim. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att den som står i bön under Laylat al-Qadr. Med iman och ihtisab, med tro och med hopp på belöning. Kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Och den som fastar i Ramadan med iman och ihtisab. Med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Allahu Akbar. Så den som fastar i denna månad med iman på att det här är någonting obligatoriskt. Inte bara att han fastar kultur eller tradition eller för att det är nyttigt och så vidare. Eller du fastar för att det är en ibadah. Det är en dyrkan, en av islams pelare. Så du fastar med iman och också med god tro och hopp på att Allah ska ge dig stor belöning. Vad händer då? Då blir du inshallah förlåten. Mashallah. Så Ramadan är en månad av förlåtelse. Där man ska verkligen passa på att försöka få Allah Azza wa Jalls förlåtelse. Och jag ber Allah Azza wa Jalla att ge oss tawfiq och att acceptera de gärningar som vi gör.
Vi tackar vår broder Abdul Wadud för denna mycket fina inledning om Ramadan och dess dygder. Precis som själva månaden Ramadan har sina dygder, så har även fastan sina dygder. Och vi hörde vår broder nämna bland annat att den som fastar under Ramadan får sina tidigare synder förlåtna.
Så vi vänder oss till vår broder och gäst Imran och ber honom lite kort berätta om fastans dygder. Jazakallahu khairan.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ut med vad vår broder Abdul Wadud gick igenom fick vi en bild inför oss och inshallah kunskap om själva månaden Ramadan, dess förträffligheter och att vi nu går in i en tid, i en månad som är välsignad, som är särskild, där dörrarna till helvetet stängs, där dörrarna till paradiset öppnas, för att visa denna barmhärtighet som denna månad givits. Och som vi känner till i sharian så har handlingar i sig själv sin dygd. Det finns dygder, det finns nyttor, det finns belöningar som handlingen är beskriven med. Samtidigt vet vi också att platser och tider ytterligare är en anledning till att denna belöning styrks eller blir värdefullare. Exempel på detta är att vi känner till belöningen för bönen. Och sen känner vi till belöningen för att beden i jama'a och att beden i moskén. Och sedan känner vi till att beden i jama'a och belöningen för den i المسجد الحرام مكة إلى المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم مدينة وقد platsen ökar belöningen och detsamma säger vi om tiden. Vi kommer diskutera senare om Lailatul Qadr, om ödets natt och att den natten ökar belöningen. Och vi talar, och vi kanske har gått förbi nu under året, månaden Muharram och de 10 dagarna där i, som också har en dygd och är tider som ökar belöning. Vi kommer ta vissa förträffligheter och belöningar som finns för just fastan. Och vad jag vill föra fram och vad jag vill att ni ska tänka på är att detta är belöningen för fastan i sig själv. Tänk då att denna fastan som vi nu diskuterar, som har sin dygd, som har sin belöning, att den sker i Ramadan. Så att det inte är fastan i sig själv och det är inte endast den förträfflighet som vi kommer nämna här ut med bevisen inshallah som vi pratar om, utan vi pratar om den inklusive att det sker i Ramadan, där dörrarna till paradiset är öppna och dörrarna till helvetet är stängda. Först och främst ska vi veta att Allah subhanahu wa ta'ala upphöjer den troende. Han beskriver den med egenskapen att vara fastande, där Allah säger wassa'imina wassa'imat, och de fastande männen och de fastande kvinnorna. Och dessa är bland de som Allah subhanahu wa ta'ala har belönat med att säga adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Och till dem har Allah subhanahu wa ta'ala, för dessa har Allah subhanahu wa ta'ala förberett förlåtelse och en stor belöning. Och en av dessa egenskaper som dessa har, som Allah förberett denna belöning för, de fastande. Sen vill Allah subhanahu wa ta'ala även få att förstå att denna fastan är inget annat än positiv och att den är god och att det finns gott att hämta där, både i form av belöning och uppriktighet i din dyrkan samt för dig själv, vilket vi kommer gå igenom, eller någon av bröderna inshallah kommer att diskutera när han diskuterar om själva syftet med fastan och dess nyttor. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala säger att ni fastar khairul lakum, och att ni fastar är bättre. In kuntum ta'lamun. Om ni ändå hade vetat. Om ni ändå vet. Känn till alltså. Känn till att fastan, att fasta och nu i Ramadan är bättre för er. Det är någonting gott. Fastans dygder är flera. Och en av dem är att fastan skyddar människan från att hamna i ont. Fastan skyddar människan, muslimen, för att ha ork och tankar på att göra dåliga handlingar. Vad finner vi detta? Vi finner detta i hadithen i Sahih Bukhari. Där profeten sallallahu alaihi wasallam vände sig till ungdomarna och säger: ungdomar, den av er som klarar av att gifta er ska gifta er. För att giftermålet är en anledning till att man sänker blicken och det skyddar begären. Men den som inte klarar av det, eller den som inte är kapabel till att gifta sig bland er, ska fasta. För att i detta har han en räddning. Så själva fastandet och nyttan som nämns i denna hadithen är att fastan blir ett beskydd. Är en anledning till att undvika de farorna som har nämnts man kan hamna i om man inte gifter sig. Och där har vi att man tittar på det som är förbjudet. Och där har vi att man kan hamna i otukt. Först och främst för att fastan i sig själv är en dyrkan som påminner dig om att du uppriktigt gör någonting för Allahs skull. Som du faktiskt bara kan bevisa mellan dig själv och Allah. För du kan säga till vem du vill att du fastar, men endast du och Allah vet om du fastar. Och om du verkligen håller dig undan det som du ska hålla dig undan under tiden du fastar. Eller om du har brutit din fasta, detta är någonting du vet och Allah vet. Så om detta sker så sker det uppriktigt, inshallah. Och den som ständigt är i dyrkan på detta sätt uppriktigt, han håller sig undan det som är förbjudet. Samtidigt som orken, viljan, begären att vilja dra sig åt det som är förbjudet minskar. Både genom att kroppen är trött av att inte ha mat och inte äta. Och samtidigt som man väntar på någonting som är att få äta igen. Detta är kanske inte en belöning i sig. Men det är en stor nytta och en förträfflighet som fastan för med sig för den som fastar. Det kommer alltså kunna vara en anledning till att du som Abdul Wadud nämnde kommer att kunna hålla dig undan det som du har hållit på med som är förbjudet. Att du kommer kunna öppna för dig själv en dörr som du kommer kunna träda igenom och lämna det som du har fallit i under året. För att denna fasta som du nu börjar med skyddar dig. Sen har profeten sallallahu alaihi wa sallam beskrivit denna belöning. Och nu pratar vi återigen om själva fastan i sig. Lägg till att denna sker i Ramadan. Lägg till att denna fasta sker i Ramadan. Där Allah subhanahu wa ta'ala belönar. Där Allah subhanahu wa ta'ala är barmhärtig. Där Allah subhanahu wa ta'ala räddar folk från elden. Där profeten sallallahu alaihi wa sallam säger att det finns ingen tjänare. Ma min abdin yasumu yawman illa ba'adahu Allahu. Utan att Allah subhanahu wa ta'ala får iväg honom, tar iväg honom eller flyttar undan hans ansikte från denna eld, från helvetets elden 70 år långt, på ett avstånd som är 70 år. Så den som fastar, Allah subhanahu wa ta'ala för undan honom och vänder hans ansikte från elden i 70 år, på ett avstånd som är 70 år långt avstånd. Och en annan hadith så nämns det i Mustadrak al-Hakim att profeten sallallahu alaihi wa sallam säger att det finns ingen som fastar en dag för Allahs skull utan att Allah subhanahu wa ta'ala gräver en vallgrav för honom mellan honom och helvetet som är lika stor som mellan himlen och jorden. En sån stor vallgrav och sån stort beskydd och sån stort avstånd finns det mellan honom och elden. Bara för denna fastan som i denna hadith nämns en dag. Det här är en dag. En dags fasta. Och det är inte särskilt till att handla om Ramadan. Nu lägg till att det här är Ramadan. Lägg till qiyam al-layl. Lägg till dua. Lägg till suhur. Lägg till saker som är sunna. En person kommer till profeten sallallahu alaihi wa sallam i en hadith som återberättad av Umam al-Bahili. Som säger, dullani ala amalin udkhalu bihi al-janna. Att informera mig om en handling som kommer att låta mig träda in, som kommer föra in mig i janna. Informera mig, ja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, om en handling som kommer få in mig i janna. Då säger profeten sallallahu alaihi wa sallam, han säger, alayka bis-sawm. La mithla lahu. Han säger fasta. För det finns ingenting som är som fasta. Och det här är återigen belöningen och dygden av fastan för den som fastar vanligt. Nu ska vi säga om Ramadan. Och det här är vad vi närmar oss nu och vad vi träder in i. Inshallah för den som lever och Allah subhanahu wa ta'ala välsignar. Till att göra Ramadan till en anledning att bli förlåten. Till att bättra sig. Och sen samtidigt också att hålla fast vid det han lär sig. Och det han handlar enligt i Ramadan. Tänk på att Allah subhanahu wa ta'ala belönar denna fasta själv utan att ha förklarat eller utan att ha informerat om vad belöningen för denna fastan är. Därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam att Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Kullu 'amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ujzi bihi." Att alla bani Adam, alla Adams barn i främst muslimernas handlingar är för honom själv. Och andra rapporteringar nämner att änglarna skriver ner denna belöning för honom. Förutom fastan, för den är för mig. Och jag själv kommer att belöna den. Så det är en belöning utan gräns. Det är en belöning som inte har begränsat. Det är en belöning som inte har begränsat. Så detta är denna handling som vi utför i Ramadan. En hel månad. Varje dag och varje dag är du inshallah värd den här belöningen. För detta är belöningen för en fasta. Sen nämns också att den fastande, och det här är också en väldigt stor dygd, som om man begrundar, man skakar. Att den fastande har två glädjen. Att det finns två saker som glädjer den fastande. Det första är när han börjar äta igen, när han gör iftar, när han bryter sin fasta för att han får maten och för att han får äta igen efter att ha hållit sig undan den. Speciellt här i Sverige kanske, när man har hållit på och fasta i 10 timmar eller 12, vad är det? 20 timmar. 10 timmar, det var i Medina. 20 timmar, mashallah. Så blir han glad när han börjar äta igen. Och den andra glädjen som den fastande har, det är när han möter Allah subhanahu wa ta'ala. För den belöning som denna fasta innebär. För det avstånd som han har fått från elden. För den anledning han har fått för att träda in i Jannah. Därför är han glad att träffa sin Herre. Så detta är en fasta som är ett skydd. Och denna fasta som vi gör i Ramadan speciellt. Det är en soning för alla tidigare handlingar och synder som har skett mellan åren eller i året, under året, fram till Ramadan igen. Där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att varje bön fram till nästa bön, de fem bönerna, och varje jum'a fram till nästa jum'a, och varje ramadan fram till nästa ramadan, som är nu om vi träder in i ramadan inshallah, är en soning för de synder som han har begått däremellan, i det kittan av al-kabair, om man håller sig undan de stora synderna. Så kortfattat nämner vi att fastan nu som vi har nämnt enskilt, och vi för in det i att vara i Ramadan, det är ett skydd. Det är en ingång till gott. Det är en belöning som vi inte kan förstå. Det är en glädje när man träffar Allah. Det är en vallgrav mellan sig själv och elden. Och det är en ingång till Jannah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Vi tackar vår broder Imran för denna korta men ändå kraftfulla beskrivning av belöningen som finns i att fasta. Och vi hoppas att vi ska tillhöra dem som får denna belöning. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att vi ska tillhöra dem. Men för att bara sticka in, så finns det skillnad mellan tomt hopp och tomma önskningar, och att man lurar sig själv, och ett korrekt hopp. Att hoppas på att få någonting som vi nu pratar om, så hoppas vi att vi ska få den här belöningen. Att vi ska tillhöra dem som nämndes bland alla dessa förträffligheter. Men vi vill att det hoppet ska vara korrekt. Och inte bara tomma önskningar eller att man hoppas på någonting och lurar sig själv. Och de lärda nämner att för att hoppet ska vara korrekt så bör man ha tre egenskaper som vi ska tänka på. Det är att man älskar det man hoppas på. Och i det här fallet pratar vi om att vi hoppas på den här belöningen. Och man hatar att bli av med den. Och då undviker man det som förstör den. Och den tredje saken är att man kämpar sitt allra bästa för att uppnå det. Så det ska inte bara vara tomma förhoppningar att vi sitter och hoppas och drömmer. Utan vi måste också kämpa för att uppnå de här belöningarna. Med detta sagt så vill vi ställa oss en viktig fråga. Och det är en fråga som vi stöter på. Muslimer brukar fråga sig den här frågan och till och med icke-muslimer brukar fråga. Varför fastar ni? Vad är det ni håller på med den här månaden? Ni håller på att lämna mat och dryck. Och vad är poängen med den här fastan? Varför fastar muslimen och vad är huvudsyftet med denna fasta? Och vi ber vår broder Abdallah ta upp detta ämne. Och jazahullahu khaira.
Bismillah. Och salatu och salam ala rasulullah. Amma ba'd. Innan jag ska svara på den här frågan så vill jag först och främst säga att jag är väldigt glad att kunna vara här idag och vara med på den här konferensen. Dels kan jag vara med på den här konferensen med mina två äldre bröder, Abdulwadud och Yusuf, som båda började studera långt innan mig. Och sen under en lång tid nu här i Stockholm och andra ställen utav Sverige har med Allahs subhanahu wa ta'alas vilja kunnat sprida islam på ett väldigt fint sätt. Jag tror att det här är sjätte eller sjunde, eller jag vet inte riktigt hur många gånger vi har haft den här konferensen. Gång på gång. Men ständigt så är det lika viktigt. Och i år så har vi utöver det en väldigt ärad gäst. Min gamla kompis och studiekamrat och granne från Medina, Imran Sheikh. Som nu har kommit tillbaka till Sverige sedan ett år tillbaka. Och gjort väldigt mycket gott. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna honom för det han har gjort. Jag vill även tacka de bröder som arrangerat det här tillfället. Det är en fin lokal som de har fixat. Den här gången blev det på röda linjen. Och allting har varit bra och organiserat sedan vi har kommit hit. Mashallah. Och jag vill tacka er, alla de bröder och systrar som har kommit hit. För att lyssna på det här ämnet som sagt är väldigt viktigt. Man har kommit hit utav ett syfte. Man har kommit hit för att man vill lära sig om fastan och kunna öka upp sin vilja mer inför Ramadan och stärka den känslan om hur viktigt det är att man ska fasta. Det är som sagt väldigt viktigt att man vet hur man fastar, men det är även som frågan handlade om otroligt viktigt att veta varför man fastar. Tyvärr så är det många muslimer som inte ger ett korrekt svar på den här frågan. De kan svara på saker och ting som tyder på vilka nyttor det finns med att fasta. Men de pratar inte om huvudsyftet. Fastan har otroligt många nyttor. Vissa brukar nämna till exempel att man fastar för att man ska känna av hur fattiga har det. Eller hur hungriga människor har det. Det är sant, det här är en nytta. Det är någonting man kan känna av när man fastar. Att man ökar upp sin solidaritet och sin medlidande för personer som har det svårt. Vissa personer säger att det är hälsosamt att fasta. Det är sant, det är hälsosamt att fasta. Om man går in och tittar på Amazon eller böcker som har skrivits och skriver fasta, så hittar man otroligt många böcker som har skrivits om fasta, hur viktigt det är. Så ni kanske känner till det senaste som har blivit väldigt populärt även här i Sverige, att man säger 5-2, att man ska fasta 2 dagar i veckan för att de säger att det är så hälsosamt. Som profeten sallallahu alaihi wa sallam har uppmanat till 1400 år sedan. Det är otroligt hälsosamt att fasta. Man blir av med småätandet som man ständigt gör. Och man kanske har ett koffeinbehov, eller de personer som ännu värre har ett nikotinbehov eller liknande, så kan man rensa kroppen från det här. Det är utan tvekan nyttigt. Man skulle kunna nämna otroligt många nyttor det finns med att fasta. Men det är inte huvudsyftet i sig. Det finns ett huvudsyfte och det finns nyttor. Huvudsyftet i sig har Allah subhanahu wa ta'ala nämnt i Koranen. När Allah subhanahu wa ta'ala obligerade för oss att fasta. Allah azza wa jalla säger i surat al-Baqara: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Att ni som tror, Fastan har föreskrivits för er, likt den föreskrivs för de som kom innan er. För att vad? För att ni ska uppnå Guds fruktighet. Och kolla här. I Koranen så kommer det i väldigt många verser. Så nämns det anledningar till att vi ska göra handlingar. Ibn Qayyim rahimahullah nämner att om man skulle gå igenom bevisen för Koranen och Sunnan och det som har nämnts från sahabas och så vidare, skulle man kunna hitta ungefär 10 000 bevis som tyder att Allah subhanahu wa ta'ala gör saker och ting och föreskriver saker och ting för oss utav anledningen. Det finns visdomar bakom det. Så det finns en visdom även bakom fastan som är en av de största dyrkan som vi kan göra. Allah subhanahu wa ta'ala nämnt det i den här versen i hopp om att ni ska uppnå vad? Guds fruktan. Ordet Guds fruktan på svenska kan missförstås. Man kanske tror att det betyder att frukta Gud. Att man, det handlar bara om att man ska få upp en rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala straff. Eller att man bara ska få fruktan för Gud. Guds fruktighet, ettaqwa på arabiska, är någonting mer omfattande än så. Ordet taqwa på arabiska kommer från ordet al-wiqaya. Al-wiqaya, som betyder att man skyddar sig. Vad är det man skyddar sig ifrån? Man skyddar sig från Allah subhanahu wa ta'alas straff. Från helvetet. Hur är det man skyddar sig från Allah subhanahu wa ta'alas straff? Genom att man gör det som Allah subhanahu wa ta'ala föreskrivit för den. Och att man håller sig borta från det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit för den. Det här är sant taqwa. Och därför fanns det en utav de lärda från Salaf, en utav våra stora imamer som levde strax efter Sahabas tid, som heter Talq ibn Habib. Han har gett en utav de kändaste definitionerna som har nämnts i den muslimska historien för vad taqwa är. För taqwa nämns otroligt många gånger i Koranen. Och det finns otroligt mycket belöningar för att ha taqwa. Och han nämnde en utav de kändaste definitionerna för taqwa då han sa det. När han frågades om vad är taqwa så sa han en ta'amal bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruk ma'siyat Allah ala nuri min Allah takhsha iqab Allah. Han frågades vad är taqwa, vad är det här som han nämnt så många gånger i Koranen och i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, så sa han det att du ska lyda Allah subhanahu wa ta'ala baserat på vad? Ett ljus från Allah subhanahu wa ta'ala. Och att du hoppas på Allah subhanahu wa ta'alas belöning. Och att du ska lämna det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. Baserat på ett ljus från Allah subhanahu wa ta'ala. I fruktan att du ska få straff från Allah. Kolla på den här definitionen. Den är helt otrolig. För den förklarar hur omfattande ordet taqwa är. Och den förklarar för oss att taqwa är baserat på vad? Nur, ett ljus, vilket är kunskap från Allah. Man har kunskap om Allah azza wa jal. Man har kunskap om den saken man gör. Man har kunskap om fastan. Vilka saker det man ska undvika. Hur man ska fasta. Och vilka extra rekommenderade saker man kan göra för att få extra mycket belöning från fastan. Och det utöver det, baserat på kunskap om den man fastar för. Ju mer kunskap man har om Allah subhanahu wa ta'ala, desto mer belöning kommer man att få. Ibn Qayyim rahimahullah nämner att handlingar, dess belöning varierar mer baserat på det som finns i ens inre än hur många gånger man gör det och hur det ser ut utåt sett. Och i synnerhet i fastan. Fastan är ingenting man går runt och gör så mycket, utan det är mer att man håller sig borta från någonting. Så fastan baseras och belöningen man får ökar i enlighet med det som finns i ens inre. Och det som finns i ens inre är baserat på ens kunskap om det man gör det för. Vem är det vi fastar för? Allah subhanahu wa ta'ala. Genom kunskap om Allah azza wa jal. Genom att man har kunskap om Allah azza wa jals namn och attribut, så stiger ens taqwa, ens Guds fruktan. Och ens ikhlas, ens uppriktighet för Allah subhanahu wa ta'ala stiger. Ens kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala stiger. Ens fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala stiger. Ens hopp om Allah subhanahu wa ta'alas belöning stiger. Ens tillit till Allah subhanahu wa ta'ala, att han ska hjälpa en, att fasta stiger. Det är de här handlingarna vi framförallt ska tänka på när vi ska ha taqwa i våran fasta. Hur många utav oss är det egentligen som känner att man har tillit till Allah subhanahu wa ta'ala att man ska klara av sin fastan? Ofta så tänker man, när jag ska klara av det här ska jag äta mycket suhur, och man planerar, det är bra. Men först och främst att vi ska klara av att fasta de här långa dagarna handlar om vad? Att man söker hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala och att man har tillit till honom att man ska klara av det här. Allt det här är inre saker som finns inuti oss själva. Vad är då taqwa i fastan? Och hur manifesterar sig den? Som det nämndes tidigare, att den enda som verkligen vet att man fastar är Allah subhanahu wa ta'ala. Andra personer kan tro att man fastar, men den enda som verkligen vet, förutom en själv, är Allah subhanahu wa ta'ala. Under 20 timmars tid, vad är det som säger att när man gör wudu, till exempel att man inte tar ett litet glas vatten inne på toaletten, ingen annan människa ser den där inne. Eller att man öppnar upp kylen och käkar lite grann. Det är ingen annan människa som kan se den här saken. Utan det här, anledningen att man undviker det här är vad? Ens muraqaba. Att man vet att Allah subhanahu wa ta'ala ser den. Och man undviker den här saken för man vet att det är Allah subhanahu wa ta'ala som ser den. Att kunna träna upp den här dyrkan, muraqaba. Att man vet om att Allah subhanahu wa ta'ala ständigt ser den. Att vi som muslimer kan träna upp det här kommer underrätta resten utav våran dyrkan. Och resten utav året att hålla sig borta från synden. Och vi ständigt tänker på den här saken. Hur kommer våran bön att skilja sig? När vi ber. Om när vi ber att vi verkligen vet att Allah subhanahu wa ta'ala ser oss när vi dyrkar honom. Man kommer undvika de här rörelserna som man gör vid sidan om. Man kommer undvika att tänka på andra saker under bönen. För man vet att Allah subhanahu wa ta'ala vet om det som finns i ens inre. Och man kommer inte att synda. Det finns en väldigt vacker historia från en utav Selef. En person kom till honom och sa, jag vill synda. Så sa han, okej, men gör det på en plats där Allah subhanahu wa ta'ala inte ser det. Tänkte han efter det. Det går ju inte. Han sa okej. Men gör det utan att använda någon av Allah subhanahu wa ta'alas välsignelser. Som Allah har skänkt dig. Är det någon som kan göra en synd utan att använda Allahs välsignelse? Jag vill dricka alkohol. Vad man måste använda? Man måste ta sin hand, eller hur? Man måste använda sin mun. Man måste använda sin strupe. Man måste gå ner i ens mage. Allt det här är välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Så sa han, det går inte. Så sa han, ska du använda Allah subhanahu wa ta'alas välsignelse när Allah ser dig för att vara olydig mot Allah. Det här är det egentligen en synd är. Varenda synd vi gör, må Allah förlåta oss för det vi har gjort. Amin. Det handlar egentligen om det här. Allah tittar på oss och vi använder hans välsignelse för att vara olydiga mot honom. Den här känslan stärks under fastan. Vi känner av välsignelserna som Allah subhanahu wa ta'ala skänkt oss mat och dryck. Och att Allah subhanahu wa ta'ala bevakar oss och ser vad vi gör för någonting. Vi stärker det här. Vi stärker våran taqwa till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan sak som vi också stärker under Ramadan med den här taqwa är att vi undviker några utav de mest älskvärda sakerna till oss. Och som vi är störst behov utav. För vad? För att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Mat, dryck, sexuellt umgänge och liknande är någonting som det kroppsliga är i störst behov utav. Men vi gör det för Allah subhanahu wa ta'alas skull. För att rena våra själar, tygla våra själar med den här saken. När vi gör det. Vi låter det här övervinna. Vilket stärker oss som muslimer och stärker det själsliga i oss. Och vi renar våra själar genom fasta när vi gör det här. Och så här är ett av de sätten som vi då stärker våran taqwa till Allah subhanahu wa ta'ala. Och eftersom vi har kunnat undvika det här under Ramadan. Någonting som vi är i behov utav. Och någonting som vi ständigt kan vilja ha eller någonting. Vi gör det för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Synder är vi aldrig i behov utav. Till exempel dricka alkohol eller röka cigaretter eller liknande saker. Är vi i behov utav det på samma sätt som vi är i behov utav mat och dryck? Inte. Vi är inte i behov utav det. Men vi har kunnat avstå från det vi är i behov utav för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Så på samma sätt så ska vi stärka våran taqwa. Att kunna undvika de här sakerna som vi inte är i behov utav. För det kan aldrig vara någonting som vi är i behov utav som Allah subhanahu wa ta'ala förbjudit för oss. Utan det här är saker som är skadliga för oss. Och vi ska veta om att varje sak som Allah har förbjudit är skadligt för oss och dåligt för oss. Det här var kortfattat gällande vad huvudsyftet är då med att fasta.
Vi tackar vår broder Abdallah, Abu Daud. Subhanallah, det här är någonting man skulle behöva höra kanske flera gånger innan man börjar fasta. Och påminna sig om igen. Så att man kan träda in i Ramadan och in i fastan fullberedd och förberedd. Därför vi märker många gånger, subhanallah, jag talar bara för mig själv. Att Ramadan kommer lite som en överraskning varje år. Jag tänker, Ramadan igen? Och sen hinner det gå de första 10 dagarna och man har knappt hunnit komma igång med fastan och börja förbereda sig och förstå varför man fastar. Och sen är man helt plötsligt inne i halva Ramadan. Och sen är det de 10 sista dagarna och vi vet hur fort de går. Och sen är Ramadan över innan den knappt hann börja. Så det är viktigt att vi förbereder oss för månaden Ramadan. Genom att framförallt veta varför vi fastar och vem vi fastar för. Så vi tackar vår broder Abdallah för dessa mycket vackra och fina och dyrbara ord. Innan vi bryter för en liten paus och bön så vill vi fråga vår broder Abdul Wadud någonting som många människor pratar om. Och subhanallah, varje år pratas det om den här frågan som om det aldrig har pratats om den innan. Folk pratar om den som om det vore första gången. När börjar man fasta? Hur vet man att man börjar fasta? Vad ska man fasta? Hur länge ska man fasta? Får man fasta till höger eller vänster? Så vi ber vår broder Abdul Wadud så gott det går att kortfattat berätta lite grann om dessa viktiga frågor. Och jazakallah khair.
Så frågan är, när ska vi fasta? Hur vet man att Ramadan har börjat? Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْ. Den av er som bevittnar månaden ska fasta. Eller den av er som ser nymånen ska fasta. Och det här är också någonting som profeten Muhammad a.s. har lärt oss. Han sa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Att ni ska fasta när ni ser nymånen och ni ska bryta fastan när ni ser nymånen. Och om ni inte ser nymånen så ska ni fullborda Sha'ban 30 dagar. Så i denna hadith som finns i Bukhari och i Muslim och andra hadithböcker så lärde oss profeten Muhammad alaihi salatu salam hur vi vet att Ramadan har börjat. Och det är när vi ser nymånen. När man skådar nymånen. Och det här är kanske något svårt för oss. Men man kan skåda nymånen med hjälp av teleskop och liknande saker. Och det är alhamdulillah. Många av våra muslimska länder har speciella organ och institutioner för detta. Där folk har detta som arbete att skåda nymånen. Så att ser man nymånen för Ramadan, khalas, då är det första natten i Ramadan. Ser man inte nymånen för att det är molnigt till exempel eller någonting sånt, så fullbordar man Sha'ban 30 dagar. Den här månaden som vi nu befinner oss i. Då ska man då fullborda den 30 dagar och så blir Ramadan automatiskt dagen efter. På så sätt vet vi att Ramadan har börjat. Och det finns ett innoverat sätt. Ett sätt som man har hittat på i den här tiden. Vilket är att använda sig av astronomiska uträkningar. Där man har räknat flera år framöver att Ramadan kommer börja dessa specifika datum. Och ni kanske har sett att vissa länder, de har kalendrar. De säger att Ramadan börjar det här datumet, Eid är det här datumet. De har 10, 20, 30 år framåt har de redan bestämt när Ramadan börjar och när Ramadan slutar. Och det här är en bid'ah i islam. Det här är en innovation som går emot dessa hadither. Profeten Muhammad al-Islam lärde oss inte att använda dessa astronomiska uträkningar. Man kan använda dem för att veta på ett ungefär. Kanske för att man i landet måste planera lovdagar och liknande saker. Men vi säger inte att Ramadan är detta datum garanterat. Och Eid är detta datum garanterat. Utan vi rättar oss efter att skåda nymånen eller att Shaban tar slut. Det här är det som vi har lärt oss i vår religion. Ja. Och det blir tyvärr tjafs om det här varje år. En moské i Stockholm säger att alla ska börja fasta imorgon. Och så säger de i Saudiarabien nej, det är inte Ramadan imorgon. Så då blir det splittras muslimerna. Så att, och subhanallah, bid'a splittrar. Sunna enar muslimerna. Eller hur? När man innoverar nya saker så kommer folk inte överens. Vissa vill följa, vissa vill inte följa. Men om vi alla rättar oss efter Koranen och Sunnan så kommer vi enas på detta. Alhamdulillah. Så att vi rättar oss efter att man har skådat nymånen och fastar efter det. Nam.
Det var den frågan där.
Så var det en tillfällig fråga?
Om du vill. Vilka tider under dygnet ska man fasta? Får man fasta med Mecka eller med...
Det var en annan följdfråga här som också relaterar till nästan samma ämne här. Vilka tider på dygnet ska man fasta? Man ska fasta från soluppgången till solnedgången. Den första soluppgången. När solen börjar gå upp tills det att solen har gått ner. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i surat al-Baqarah. Kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, ät och drick tills dess att ni kan se den vita strimman tydligt, skilja sig från den svarta strimman vid gryningen. Och följ sedan fastan fram till natten. Så denna ayah nämner Allah subhanahu wa ta'ala att man ska fasta från soluppgången till solnedgången. Och Allah säger här klart och tydligt thumma atimmu siyama ila layl, att fullborda fastan till natten. Och natten är enligt alla lärda här solnedgången. Så som profeten Muhammad alaihissalam också sa i en hadith, att när solen har lagt sig här, när solen har gått ner, så har den fastandes brytit sin fasta. Så vad är det som bryter våran fasta? Jo, att solen går ner, då bryter man sin fasta. Och här finns det också en annan väldigt skum åsikt som har kommit i dessa tider. Och det är en åsikt som säger att vi i Sverige har så långa dagar, så vi behöver inte fasta 20 timmar, utan vi kan fasta efter Meckas tider. Du kan fasta efter Meckas tider, du kan bryta fastan klockan 7 på kvällen och så vidare. Eller vissa ännu tidigare, de säger vi 5 tiden tror jag, för de säger att du behöver bara fasta 18 timmar. Och det här är någonting väldigt underligt. Gå tillbaka till islams fiqhböcker. Läs Al-Mughni och läs de stora fiqhböckerna och leta efter en liknande åsikt. Jag har aldrig hört en liknande åsikt, att du kan utföra en halv fasta. Att du kan bryta fastan när solen är uppe. Det här är det man kanske ibland, man ska lära barnen att fasta. Man säger fasta till klockan 3 på eftermiddagen. Men vart i islam finns det att vuxna kan bryta fastan när solen är uppe? Antingen fastar du eller så fastar du inte. Du kan eller du kan inte. Det finns inget mitt emellan. Det enda undantaget är om du befinner dig på en plats där solen inte går ner. Som i de nordligaste delarna runt Nordpolen. Runt dessa dagar, midsommarafton, så finns det då vissa dagar där solen inte går ner. Det finns ingen natt. Då får man rätta sig efter den närmaste staden som har en regelbunden solnedgång. Så man måste fasta. Och den här åsikten att man inte får fasta mer än 18 timmar, den är väldigt underlig, för den har inget stöd i sharia. Det finns ingen koranvers och det finns ingen hadith som säger att man inte får fasta mer än 18 timmar. Utan det är vissa läkare som säger att det är skadligt. Men alhamdulillah, om man inte kan fasta, om det nu skulle vara skadligt för dig att fasta, och du blir svimfärdig av att fasta i mer än 15, 16, 17 timmar, då får du bryta fastan den dagen. Om du en dag känner att du inte har klarat av att fasta, då är du på att svimma och det blir svart för ögonen, då får du bryta fastan den dagen och ta igen den dagen senare, som Ulema har sagt. Men vi gör det inte till en regel att man, du behöver inte fasta hela ramadan, eller du bryter fastan tidigt och så vidare. Så alla kollegor här, man fastar. Och ni ska också veta en annan sak. Nej, det kan vara jobbigt att fasta 20 timmar. Men, wallahi, det finns större belöning. Och vi ska inte se det som någonting jobbigt. Åh nej, det här året kommer bli jobbigaste ramadan någonsin. Jag vet att många tänker så. Det här året kommer bli fett jobbigt. Tänk inte så. Tänk istället att det här året kommer bli en riktig bonus. Varför? För profeten Ali sa till Aisha, vet att din belöning baseras på hur svårt det är att göra denna sak. Han sa det här om hajj. Ju svårare det är att göra hajj, ju större belöning får du. Och den här principen gäller i allting i sharia. Att ju svårare det är att utföra en dyrkan, ju större belöning får du av Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är inte likadant att fasta under de svenska vintrarna som det är att fasta under den svenska sommaren. Så du får inshallah otroligt stor belöning när du fastar detta år. Du krigar och du kämpar för Allahs skull. Och alla dessa dygder som vi nämnde kanske blir ännu större för att du verkligen försöker. Och sen i slutändan ska du också alltid veta att Allah Azza wa Jal underlättar. Alla underlättar. Hur många ramadan har vi inte fastat och vi har tänkt att det är så långa dagar. Och sen är det tid att bryta fastan så är vi knappt hungriga. Eller hur? Ajib. Och sen utanför ramadan, du äter efter två timmar, du är hungrig igen. Allah Azza wa Jalla, han ger baraka. Eller hur? Så man ska se fram emot det här. Och sen i slutändan, vi ska inte fasta ett år, vi ska inte fasta två, tre år. Vad säger Allah i Koranen? Ayyam ma'dudat. Det är ett fåtal dagar. 30 eller 29 dagar, sen är det slut. Mashallah. Och sen 330 dagar behöver du inte fasta. Så alhamdulillah, det är någonting lätt. Kan du inte fasta, som vi kommer att tala om senare, då behöver du inte fasta. Du är sjuk eller någonting sånt. Men kan du, så kämpa och försök. Och inshallah, belöningen är stor hos Allah subhanahu wa ta'ala.
Jazakallah khairan. Vi tackar vår broder Abdul Adul för det här mycket viktiga klargörandet.
Och som sagt, det är en fråga som dyker upp år efter år. Men det är väldigt viktigt att vi känner till reglerna i islam för de sakerna vi vill utföra. Och subhanallah, förra året så var det likadant. Vi var livrädda innan ramadan. Folk frågade hur ska det gå. Men vi såg inte att en enda person dog. Vi såg inte att en enda person blev sjuk. Och som broder nämnde, vilket vi kommer titta mer på. Är det så att en person är sjuk, vare sig det är under en svensk sommar eller svensk vinter, vare sig det är att han bor i Mekka eller någon annanstans, så ska han bryta sin fasta, därför att islam är inte ute efter att skada någon människa. Men vi såg förra året att gamlingar fastade och det gick bra. Vi såg unga pojkar och unga tjejer fastade och det gick bra. Och vi ska som sagt se fram emot det här och se det som en gåva, inte som en plåga. Och vi kommer inshallah ta'ala att ta en liten paus för bön. Vi ska be salat al-dhuhr tillsammans. Och sen kommer vi fortsätta med några korta föreställningar även efter paus. Och jag tror att i samband med bönen eller strax efter bönen så finns det lite förfriskningar, lite att dricka, lite att fika inshallah. Så vi tar en paus på ungefär en halvtimme och vi återvänder med del 2. Assalamu alaikum. Stopp.